Hej! Mitt namn är Arvid och jag är ungdomsledare här i Korskyrkan. Och idag ska jag predika utifrån ett tema som jag faktiskt inte har talat om innan. I alla fall på det här sättet, i predikosättet. Jag har kunnat diskutera det med kompisar och tänkt på det flera gånger. Men jag har inte pratat om det i en predikande kontext. Och temat som jag har landat i för dagens gudstjänst är frestelse. Jag har tänkt lite fram och tillbaka, bett och funderat mycket och ändå landat i att det här är temat som jag ska tala om idag. Det är ett viktigt tema att prata om och på vissa sätt allvarligt. Men jag tänker att innan jag börjar så ber jag en kort bön för att lägga den här predikan i Guds händer. Var gärna med och be för mig. Gud, nu ber jag att det jag ska få predika om här ska få landa gott och väl. Jag ber att du skulle få tala det som du vill säga kring det här temat. Du ser att det kan vara svårt, att man kan brottas med saker själv. Jag bara ber att din kärlek och nåd skulle få stråla fram genom allt. Och att jag tydligt och bara så som du vill skulle få prata om det här temat, predika om detta idag, Gud. Och så ber jag att om jag råkar säga någonting som du inte vill ha sagt eller något som landar fel i våra hjärtan eller något så här, så ber jag att vi skulle få glömma det. Ta bort om jag gör några misstag och låt din sanning få vara det som strålar fram i den här predikan. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Hörrni, ibland kan jag använda ordet frestelse i vardagen på helt fel sätt. Jag har en kompis som jag bor med som gillar att baka. Och kommer jag hem och ser kakor, då kan jag skämta till henne och säga: åh, nu frestas jag. Jag borde inte, jag har sockerförbud, eller det är ju bara en vanlig vardag och jag ska äta middag. Nu blev jag frestad till sötsaken. Jag kanske till och med har sagt inga kakor förrän lördag, och så frestas jag. Och så håller hon fram plåten och säger: lukta vad gott de luktar. Och så känner jag: oh, nu frestar du mig. Men det är inte vikten i ordet som är när vi pratar om frestelse utifrån Bibeln. Att använda ordet så här som jag gjorde nu, det kan jag göra ibland i vardagen. Men risken är att man tappar det faktiskt seriösa i frestelse där. Att frestas är att lockas eller längta lite efter att göra någonting man inte borde. Och när det står i Bibeln om frestelse så handlar det om att lockas till att göra något ont. Något som inte är Guds goda vilja, det som vi brukar kalla att synda. Att agera på ett sätt som går emot Gud och faktiskt skapar lite så här klyfta och skav mellan oss och Gud. Att frestas, det är att känna en sorts längtan eller lockelse till att göra sådant. Ibland kan en frestelse, att ge in för en frestelse, leda till ett tillfälligt nöje. Men det håller inte i längden. Det gör det aldrig. Utan det sårar både oss och Gud. I Bibeln kan vi läsa om hur människor faller för olika sorts frestelser. Och hur Gud också säger vad man bör hålla sig undan från och vad som kan skada oss. Det kan stå om problem med alkohol. Det kan stå om sexuell synd, om otrohet. Det kan stå om våld mot andra människor, att skada sin nästa. Och Gud är väldigt tydlig med att vi inte ska göra det. Och ändå läser vi om hur människor i Bibeln som är trogna Gud och goda frestas och lockas till att göra sånt. Och ibland faller och faktiskt gör det. Som jag sa har jag inte predikat om det här innan. Och som ni hör på min introduktion så är det här ändå ett allvarligt ämne. Jag tror det här är ett ämne som är aktuellt för kristna i alla åldrar. Jag vill inte hoppa över det här ämnet för att jag är relativt ung. Och jag vill inte heller vänta med att tänka på det här ämnet tills jag är äldre och tänker att jag kanske kan tackla det bättre. Jag tror att genom livet kan vi frestas på olika sätt. När jag var yngre kan jag väl säga att jag frestades och hade andra saker jag brottades med. Som jag visste gick mot Gud men som jag ändå hade så svårt att motstå. andra saker när jag var yngre i tonåren än jag har just nu. Men det finns fortfarande. Och när jag är äldre, kanske något tidigare kommer tillbaka. Eller så finns det nya saker jag brottas med. Jag tror att vi alla i livets olika skeden på ett eller annat sätt kan frestas. Och jag kommer inte kunna tala om allt som har med frestelse att göra idag. Det är ett stort ämne. Och teologer alltså, diskuterar verkligen djup och olika lager i det här ämnet aktivt. Så jag kommer inte kunna ge en helhetsbild. Känner du att du har frågor efter min predikan så kom till mig och David och diskutera. Jag vill gärna prata mer om detta. Jag tror det är sunt när vi inte bara låser oss vid att när predikan är klar är allt sagt. Utan var gärna öppen och diskutera. Det går inte att prata om det här ämnet utan att nämna den onde. Djävulen i Bibeln kallas ibland frestaren. Det är ett av namnen han har. Och därför går det inte att hoppa över när jag pratar om det här ämnet. Det är lite tungt, men vi ska göra det. I första Petrusbrevet och i Efesierbrevet finns det varsin vers som handlar lite om detta. I första Petrusbrevet står det: var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och i Efesierbrevet kapitel 6 står det: ta på er Guds rustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Han vill angripa oss och sluka oss. Det är tungt. Men breven uppmuntrar också att vi ska stå emot. Att vi inte måste. Men att vi ska vara medvetna. I Jakobsbrevet står det dock: ingen som frestas ska säga det är Gud som frestar mig. Det är väl ändå skönt att veta att vår Gud far i himlen som älskar oss, det är inte han som frestar och som liksom påverkar. Han kanske tillåter att det händer att det går, men det är inte han som gör det mot oss. Men sen står det också: var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte alltid vem eller vad det är som frestar mig. Och jag kommer inte alltid kunna svara på vem eller vad det är som frestar oss. Vi läser att det är djävulen som kommer och vill dra oss bort från Gud och sluka oss. Men det står också att man kan lockas av sina egna mänskliga begär. Och jag tror att det är okej att vi inte alltid vet. För det viktiga för mig när jag tänker på det här, det är att när vi frestas så vill Gud sträcka ut en hand. Han vill hjälpa oss, stå emot och hålla oss i att göra det som är gott. Att inte falla och göra det som är ont. Och att frestas i sig själv, att känna den här känslan av att lockas, det är inte en synd i sig. Vi kommer läsa snart om att Jesus även frestas. Så att känna den känslan, det är något mänskligt. Det är något vi kanske kommer, något som kommer hända. Men att stå emot, det är det som vi ska få försöka göra. Det är där det viktiga kommer in. Hörrni, nu ska vi läsa om hur Jesus gör när han frestas. Jesus, den främsta förebilden man kan ha enligt mig. Han som vi tror kom till jorden som är Guds son, själv människa och Gud. Hur han gör när han frestas. Och ja, men det här är viktiga bibeltexter om när Jesus frestas. De här orden står i Bibeln och kristna har sedan första kyrkan läst dem. Jag kommer läsa från Matteus evangeliet. Och tänk kristna i alla tider på 300-talet efter Kristus, på 1500-talet under medeltiden och nu idag och om flera hundra år kan läsa det här och få hjälp. Och hur otroligt är det inte att tänka att Jesus frestas. Han om någon klarar sig ju utan. Och vi kommer läsa att han står emot. Men han frestas ändå. Det är förunderligt. Och i den här bibeltexten tror jag det finns lite nycklar som vi kan ta med oss för att hjälpa oss förstå hur vi ska kunna stå emot frestelse och gå i det goda som Gud har. Vi kommer läsa från Matteus evangeliet kapitel 4 och det är precis efter att Jesus har döpts. Innan han går ut och gör mirakler, helar människor och ja, men predikar att himmelriket är nära. Så har han döpts och sen händer det här. Då står det från kapitel 4. Jesus kommer frestas tre gånger med tre saker. Jag läser vers 1-4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan varje ord som utgår från Guds mun. Jesus frestas här av att göra stenar till bröd. Och han ger svar på tal med att det enda han behöver nu är Guds ord. Vi kanske inte i vår vardag frestas av bröd. Särskilt ofta. Men det kan finnas annat som frestar som vi kan tänka att vi behöver. Jesus här, han står emot och säger: jag behöver inte brödet. Det enda jag behöver är Gud. Vi kan frestas att tänka att vi behöver den där nya mobilen, eller vi behöver den där vältränade kroppen, eller vi behöver det där välbetalda jobbet. Och det är inget fel på sådana saker. Det är gott, kul att ha en bra mobil. Men det är inte det vi behöver mer än vi behöver Gud. I verserna som kommer efter står det fortsatt: då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Här frestas han att testa Gud. Att pröva Gud. Är Gud verkligen trofast? Släng dig ut för krönet och se om han fångar dig. Det kan vara lockande att ställa krav på Gud. Att be en bön som lyder: om du finns på riktigt Gud, gör detta. Då kommer jag veta att du är där. Om du faktiskt älskar mig, då hade du gjort så här Gud. Det måste du göra. Och i början av min resa med Jesus, och även innan jag ens trodde, minns jag att jag bad en sån bön ganska ofta. Jag trodde att jag kunde sätta krav på Gud för att han skulle visa att han fanns, att han gjorde saker. Jag minns inte om jag fick svar eller inte på så många av de bönerna. Just nu är inte det så viktigt för mig. Jag tror det är viktigt här att tänka på en skillnad, att Gud vill ju att vi ska komma till honom med allt som vi tänker på och önskar. Jesus säger, be så ska ni få. Han säger att vår himmelske fader vill ge oss det goda vi önskar. Och det står också, låt Gud veta alla era önskningar. Så vi får vara ärliga med Gud. Men att ställa ett krav på Gud, han som skapat all, har all makt i himlen och jorden, det funkar liksom inte. Men det kan vi frestas till. Men Jesus har svar på tal med att vi inte ska fresta Herren vår Gud. Vi fortsätter från vers 8. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Och här frestas Jesus till att tillbe något annat än Gud. Någon annan än Gud. I en jakt efter makt och ära. Men han står emot. Vi kan också frestas att tillbe och att tjäna annat än Gud i en längtan efter makt, ära, pengar, självuppfyllelse. Vi kan frestas att sätta annat högre än Gud. Men när träningen blir viktigare än bönen, när jobbet blir viktigare än lärjungaskapet, när poddar om självhjälp och framgång blir viktigare än Guds eget ord i Bibeln, då har vi satt någonting på pedestalen över Gud. Det är lätt att frestas till, det är lätt att göra. Men det finns hopp om att stå emot. Några av de här sakerna som Jesus frestas av kanske vi inte känner igen oss i helt. Men det finns så mycket mer i vår värld som också frestar oss. saker som vill skilja oss från Gud, föra oss bort från honom, leda oss in i det som är ont. Hur gör Jesus då när han frestas i öknen för att kunna stå emot? Här tror jag att det finns tre nycklar som kan hjälpa oss idag och som har hjälpt kristna i alla tider att stå emot. Den första är att han ifrågasätter frestaren. Han litar inte på det djävulen säger direkt, utan han ifrågasätter, han tänker till och han kommer med svar. Litar vi på allt som världen vill säga till oss? När reklam påstår att köper du detta kommer du känna dig lycklig. De säger ju inte så i reklamen, det förstår jag ju. Men det är väl ändå det som på något sätt förmedlas. När någon person på sociala medier säger gör så här så blir du lycklig. Uppfyll det här så kommer du lyckas. När vi hör någon predika, tar vi allt som alla säger direkt, så finns risken att vi frestas och leds fel. Tänk efter. Ifrågasätt. Kritiskt tänkande lär vi oss ju ändå i skolan. Det tror jag är gott. Det andra som Jesus gör, som hjälper honom emot, det är att han kan Bibeln. I varje sak han frestas av här, med bröd, med att slänga sig ut för ett krön, med att fresta Gud och med att tillbe den för att få makt och ära. I alla dem så ger Jesus svar med bibelord från Gamla testamentet. Han citerar Bibeln tillbaka för att driva punkten att nej, jag ska inte göra det här. Du frestar bara, men jag vet att detta är sanningen i Guds ord. I det andra exemplet använder djävulen själv ett bibelord för att fresta Jesus. Han säger, det står skrivet att Gud ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer. Så till och med bibelordet här verkar det som kan användas för att fresta när fel person använder det på fel sätt. Därför behöver vi också känna Bibeln. Jesus kan stå emot för att han kan Bibeln och han vet att den sanningen står över. Inte bara enstaka verser utan också helheten. Det tredje som Jesus gör som hjälper honom att stå emot, det är att han känner Gud. Han känner Gud, Fadern och sig själv och förstår bådas roll. Han vet att det är Gud som ger honom vad han behöver. Inte bröd i det här fallet. Han vet att han inte ska pröva Gud. Och han vet att Gud är den enda som förtjänar att tillbes och sättas först. För att han känner Gud kan han stå emot frestaren och ge svar på tal. Vi behöver också känna Gud och förstå vilken makt han har, vilken kärlek han har och då kan vi få styrka att stå emot. Och vad händer då sen när Jesus har stått emot? Jo, men det står änglar kommer och betjänar honom och att djävulen lämnar honom. Och det leder mig till nästa bibelord. I Jakobsbrevet skriver Jakob så här. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly från er. Hörrni, det här är goda nyheter. Det kan låta hårt, men det här är goda nyheter. När vi underordnar oss Gud, ställer oss under honom, både efter hans vilja men också efter hans kärlek och beskydd, så kan vi stå emot. Och då står det att frestaren ska fly. Han märker att det inte är lönt. Att underordna sig Gud, ett av de tydligaste sätten man kan göra det, det kan man göra på många sätt. Ett av de tydligaste och mest konkreta, det är att läsa Bibeln och försöka ta till sig vad Gud vill säga. Ibland är Bibeln inte lätt att läsa. Då kan det vara bra att göra tillsammans. Eller fråga en ledare, någon du har förtroende för. Men att läsa Bibeln, ta till sig och försöka förstå det. Ett så konkret sätt att underordna sig och gå i hans vilja. Och jag har lite, det gjorts forskning på det här. Ni som var med i fredags fick på tonårssamlingen har fått se den här forskningen redan. Men jag tycker den är så häftig och bra så jag vill berätta om den nu också. Man gjorde en undersökning. Jag har länk till det här och en hemsida. Det är liksom riktig forskning. Så vill du dyka in i det själv eller fråga mig så kom till mig efteråt så ger jag dig så att du också kan läsa. Men man gjorde en forskning och där såg man att bland vuxna som läser Bibeln 4 gånger eller fler per vecka så är det så att sannolikheten att en vuxen som gör det här, då är det jämfört med vuxna som läser Bibeln 3 eller färre gånger. Då är sannolikheten att den vuxna skulle vara i, fylleri, minskar sannolikheten med 49%. Att den vuxna skulle konsumera porr, sannolikheten för det minskar med 51%. Att spela om pengar, sannolikheten att den gör det minskar med 43%. Och sannolikheten att en vuxen som läser Bibeln 4 gånger eller fler i veckan, det är typ varannan dag. Ja, men sannolikheten att den skulle hålla på med någon som helst av de här vanorna, frestelserna, minskar med 63%. Alltså det händer verkligen någonting när vi underordnar oss Gud. När vi väljer att försöka förstå hans vilja och följa den. Och det händer någonting. Jag tycker forskning är häftigt. Det här tycker jag är jättekul. Och jag älskar att läsa forskning om vad som händer med människor som tar emot Jesus. Det finns jättemycket häftig forskning på det. Men forskning kan inte visa för dig vad som händer i ditt hjärta när du underordnar dig Gud. När du ber och läser Bibeln och vill följa hans vilja. För det händer någonting där också. Forskningen pekar på det. Men du kan inte luta dig tillbaka på forskning, utan du måste göra det själv. Jag har fått erfara det. Jag tror att vi alla kan få göra det. Någonting händer när vi underordnar oss Gud. När vi läser Bibeln och tar till oss det. En kul grej som ökar, det här var ju saker som minskade. Men en grej som ökar, det är att benägenheten att minnas bibelord utantill ökar med 407%. Alltså man är alltså 4 gånger mer trolig att komma ihåg bibelord. Inte att sitta och memorera dem, utan bara för att man läser. Så automatik kommer man ihåg vissa bibelord utantill. 4 gånger mer gör man det. Kommer ni ihåg vad jag sa om Jesus i hans metod att stå mot frestaren? Ett av dem var att han använde bibelord. Han kunde Guds sanning och han kunde ge svar på tal. När vi känner bibelordet, då får vi verktyg som ger oss styrka att stå emot frestaren. Och som Sara pratade om i början, så händer inte alltid det allra största på liksom ett stort, pompöst, enstaka händelse där allt ändras och du blir helt liksom fri. Utan det kan hända i vardagen. Bibeln varannan dag, det är inte en enda stor jättehändelse. Det behöver inte vara jättemycket läsning. Men någonting händer när vi väljer att låta Gud verka i våra liv. Vi bjuder in honom. Att göra det kan göra att frestelsen blir på ett annat sätt. Det kan bli lättare att stå emot. Det blir lättare att stå emot. När man pratar om allt detta kan det kännas rätt tungt. Man kan tänka på de gånger man gjort fel, någon gång man frestas så gott mot Gud. Och beskylla sig själv för att inte vara ordentlig. Det tror jag inte vi ska göra. Utan i det här är det också superviktigt att komma ihåg nåden och kärleken från Gud. Det som är det största och starkaste. Om 2 veckor är det påsk. Det är under påsken berättas historien och vi firar den absoluta kärnan i det kristna evangeliet. Att Jesus dör och uppstår. Och jag tänkte läsa från 1 Johannesbrevet. Där står det så här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Gud älskar oss så mycket att han ger sin son Jesus till att dö för att försona alla synder. Så att vi kan få leva genom honom. Det är det som är kärleken. Inte att vi älskar Gud. Det är en sorts kärlek. Men kärleken, det är att han har älskat oss först. Och på korset tar Jesus varje synd, varje frestelse som vi har fallit för tidigare, som vi faller för idag och som vi kommer falla för i framtiden, har Jesus tagit där på korset och raderat. I början sa jag att frestas är att lockas till att göra någonting som är ont, att synda. Och jag sa att det skapade en klyfta. Det kan skapa skav i vår relation till Gud. Men det Jesus gör på korset, det fogar ihop allt. Vi får enhet med Gud igen. Och ingenting som vi gör kan ha sönder den enheten. Jesus har förlåtit varje sak. Ingen klyfta kan skilja. Ingenting kan skapa en klyfta mellan oss och Gud längre. För Jesus har försonat det. Vi är helt förenade med Gud igen. Genom hans kärlek och nåd och förlåtelse. Och i respons till den kärleken. För när man förstår, när vi förstår hur mycket Gud älskar oss och har älskat oss. Och inte vill döma oss och inte vill se oss skämmas. När vi förstår hur Gud bara vill se oss glädjas och få erfara hans kärlek. Då får vi i respons på den kärleken älska Gud tillbaka. Genom att underordna oss honom. Genom att ta till oss hans ord och stå emot frestelse. Inte för att försöka förtjäna mer av hans kärlek eller bevisa oss duktiga. I Jesaja står det, våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt inför Gud. Alltså även det goda vi gör imponerar inte på Gud mer. Gud blir glad när vi är gott, absolut. Han gläds med vår rättfärdighet. Gud blir ledsen när vi gör ont. För han vet att det sårar oss. Och han vet att det inte är gott. För att han älskar oss. Men inget av det gör att han älskar oss mer eller mindre. Jag som barn till mina föräldrar vill göra gott mot dem. I alla fall inte göra ont mot dem. Jag kanske inte alltid är den bästa sonen. Jag kan glömma bort att ringa. Jag kanske säger ett sårande ord. Men jag vill älska mina föräldrar och visa att jag gör det i hur jag agerar. Jag skulle aldrig vilja göra något som sårar dem medvetet. Och när vi älskar Gud och får vara hans barn, då är det ju naturligt att vi inte vill göra sånt som sårar honom heller. Att vi inte vill falla för frestelsen. När det kommer något som lockar till synd så vill vi väl inte gå in för det. Utan vi vill kunna stå emot. Hörrni, idag har jag pratat om att vi frestas. Det finns saker som tar alldeles för stor del i vårt liv. Ibland sätter vi annat högre än Gud. Ibland lockas vi att sätta annat högre än Gud. Det finns saker som vill dra oss bort från Gud, som vill ta hans plats i våra liv. Och ibland lockas vi att bara göra saker som är rent ut onda. Att såra andra människor. Fysiskt eller psykiskt. Att såra oss själva. Att såra Gud. Och för att kunna stå emot det så får vi underordna oss Gud och lita på att han hjälper oss och ger oss kraften att inte falla in. Inte för att vi behöver klara av någonting för att förtjäna Guds kärlek, utan bara för att i kärleken så vill vi ju inte falla för frestelse. Och Gud vill hjälpa oss med det. Och det viktigaste, Gud försonar allt. Ingen spricka finns mellan dig och Gud när du bekänner Jesus, när du tror på honom och säger att du vill vara nära. Så finns det inget som skiljer. Gud försonar allt. Och i kärleken som vi känner till Gud då kan det vara så otroligt jobbigt att frestas och falla för frestelsen. Det kan göra ont i vår själ när vi vet att vi vill älska Gud men vi inte lyckas hela vägen. Och då måste vi komma ihåg att Gud alltid om och om igen vill lyfta oss, vill omfamna oss och visa oss sin kärlek.